Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Du lyssnar på andra säsongen av Ekopodden. Vid micken sitter Elvira och Stina med ett brinnande engagemang för hållbarhetsfrågor och med funderingar på att både det gröna och det sköna behövs för att vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara samhället. Varmt välkomna. Varsågoda, Elvira och Stina.
Hej Stina!
Hej Elvira!
Välkommen så himla mycket till Ekopodden!
Ja, men tack så jättemycket, det är kul att få vara med.
Du är ju min nya poddkompis nu sen Sara har slutat.
Precis.
Och det känns väldigt spännande att vi ska fortsätta med Ekopodden. Och Ekopodden kommer vara densamma fast ändå inte riktigt. Vi gör den till en podd nu med eko. Och både ekologiskt eko och ett bredare eko kring hållbarhet.
Precis.
Så ni som lyssnar, ni får hänga med och se vad vi landar i. Men du, vem är du? Berätta lite.
Ja, men jag jobbar ju här i Kalmar kommun sedan 3 år tillbaka ungefär som handläggare för social hållbarhet med tillgänglighetsfrågor och barnrättsfrågor bland annat.
Mm.
Om jag ska säga något om mig själv som privatperson så är jag ju född och uppvuxen här i Kalmar, men jag har jobbat i Stockholm i många år. Men sen flyttade jag och min familj tillbaka hit då. Så jag är en sån där hemvändare som det talas om ibland.
Precis. Och låt mig gissa att både miljön och de sociala sammanhangen, det var kanske en del av beslutet att komma tillbaka.
Ja, men så var det. Absolut.
Ja, och det passar ju utmärkt eftersom vi under den här hösten i Ekopodden kommer att fokusera på kopplingen mellan ekologisk och social hållbarhet.
Mm.
Hänger det ihop? Och i så fall hur? Och vi ska fördjupa oss i den här länken mellan det gröna och det sköna. Eller för den delen det grå och det osköna. Kanske hittar vi rätt i begreppet livskvalitet på vår resa här.
Just det, ska vi börja där? Hur mår du idag förresten, Elvira?
Ja, men hyfsat bra. Absolut. Ja. Jag har varit ute på en liten kortare lunchpromenad.
Åh, det låter skönt. Brukar du promenera på lunchen, eller?
Jag brukar försöka få till det. Och jag har en kort runda och en lite längre runda så att jag kan variera mellan. Men det är himla skönt att komma ut och röra på sig lite och få luft och energi.
Ja, men jag håller med. Alltså, jag är inte lika bra på att göra det som du, men det är intressant att du säger det, att du tycker det är skönt att promenera, för då kommer vi in på det som är min första fråga till dig idag och som för oss in på dagens tema, nämligen vad får dig att må bra?
Ja, men alltså för mig så handlar det ändå om att ha en balans. Att hitta det där tempot i jobbet men ändå ha utrymme för något annat. Och jag får återhämtning av trädgårdsarbete och ja, men renoveringsprojekt. Jag gillar ju att måla lador kanske. ja, men i kyrkan trivs jag bra och en egen stund på allvaret. Där jag kan stå där med målarpenslar och... Och frisk luft och vackra vyer. Det är nog det bästa.
Mm.
Kanske mat också. Mm. Och gärna lite egenodlat. Det känns alltid skönt. Hur känner du själv?
Jo, men jag kan hålla med om mycket av det du tar upp. Kanske inte det där med renoveringsprojekt. Jag är inte så händig tyvärr då.
Okej.
Men faktum är att det finns ju ett antal saker som enligt forskningen har stor betydelse för hur vi mår då. Alltså vår hälsa. Och framförallt betydelse för en jämlik hälsa. Alltså att hälsan är god hos hela befolkningen. Oavsett kön, inkomst, var i landet man bor och sådär. Och det ger ju i sin tur en ökad livskvalitet både för den enskilda personen men också stora samhällsekonomiska vinster när kostnaderna för hälso- och sjukvård minskar.
Och det är ju just det här måendet kopplat till miljön som vi ska prata om idag.
Ja.
För oss som kommun, det vi ska tänka på när vi planerar vårt samhälle, alltså till exempel nya bostadsområden eller så i Kalmar, med lite fina ord så kanske man kan kalla det för vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa. Men vi måste nog ändå börja med att reda ut, vad är livsmiljö för någonting egentligen?
Ja, men absolut. Livsmiljö, det är ju den fysiska miljön där vi bor, eller arbetar, eller går i skolan och tillbringar större delen av vår fritid. Och det ska man inte blanda ihop med levnadsförhållande, för det är ett mycket bredare begrepp som både handlar om den fysiska och sociala miljön.
Och här hör jag ju att du har läst på lite, Stina. Så vad säger forskningen och vad har det för betydelse för hälsan?
Jo, men det är ju flera saker såklart. Och en viktig sak som du själv var inne på, det är ju det här med lunchpromenaderna. Och det är ju många som redan känner till det här såklart. Men den fysiska aktiviteten är ju väldigt viktig både för den fysiska och psykiska hälsan. Och där ska man ju komma ihåg att all rörelse räknas in. Både den här träningen på gymmet, men också friluftsliv, att jobba i trädgården och sådär. Så det kan vara bra att komma ihåg.
Mm, och till och med de här trapporna upp till kontoret på tredje våningen här i stadshuset. De känns ju lite kämpiga när man inte traskar dem varje dag nu för tiden.
Absolut.
Ja. Men du, vilka riktlinjer finns det för det här med hur mycket behöver en vuxen person röra sig per dag?
Ja, men vuxna bör ägna sig åt fysisk aktivitet så att man kommer upp i en vad man kallar måttlig ansträngningsnivå då. Upp till 150-300 minuter i veckan. Så det blir alltså 2,5-5 timmar i veckan. Och det tycker jag låter ganska mycket faktiskt.
Ja, men då gäller det ju verkligen att inkludera den här vardagsmotionen för att komma upp i den mängden. Annars så kan det inte gå för min del i alla fall. Men du, vad gäller för barn? Är det samma rekommendation där?
Nej, för barn är det mer. De ska röra sig en timme om dagen.
Jaha. Hur klarar du själv de här riktlinjerna, Stina?
Alltså det är nog precis på gränsen för jag känner.
Ja, okej. Okay. Men om vi tar kommunens roll i det här då. Vad kan kommunen göra för att vi ska få fler att röra på sig?
Jo, men då kommer vi in på det här med att utforma livsmiljön då på rätt sätt. Så att det ger möjlighet för alla att röra på sig. Och livsmiljön, det kan ju vara ett nybyggt bostadsområde eller en skola. För det är ju så att förutsättningarna i vardagen påverkar väldigt mycket hur mycket man rör på sig.
Någonting som jag har sett, det är ju att det också finns sådana här utegym nu. Alltså ihop med lekplatser, eller i alla fall de stora lekplatserna. Hur har man tänkt där?
Ja, men det är ett bra exempel. Jag har också tänkt på det när jag varit på lekplatser med mina barn. Och det är ju jättebra, för då kan man gå dit till hela familjen. Barnen leker och föräldrarna kan träna samtidigt. Istället för att man bara sitter på en bänk och tittar på, tänker jag.
Mm. Du nämnde kanske något om skolor där också. Vad är viktigt att tänka på där?
Ja, men skolan är ju barnens livsmiljö. Det är ju där de tillbringar större delen av dagen. Och kan man få in en rutin för fysisk aktivitet tidigt i livet så ökar ju sannolikheten för att det blir en vana som man fortsätter med när man blir äldre.
Det känns viktigt ju.
Ja, så det handlar ju både om att få in rörelse under lektionstid, men då inte bara under idrottslektionen utan också under resten. Och att skolgården är utformad på ett sätt som inspirerar till att röra sig.
Mm. För det är ju faktiskt så också att det är inte alla familjer som har kanske råd med att låta sina barn vara med i organiserad träning, fritidsaktivitet på kvällen och så. Utrustning, Nej. Medlemsavgifter och andra kostnader som kan komma till det då. Och i Kalmar har vi ju också den fördelen att fritidsbanken finns.
Mm.
Och det är ju ett ställe där man kan kostnadsfritt låna till exempel skridskor, flytvästar, allt möjligt, ridgrejer. Och de här fritidsbanken, de gör ett fantastiskt jobb. Vi har lyft fram dem förut i Ekopodden.
Ja.
Men ändå så har ju faktiskt skolan också det här viktiga uppdraget att kompensera de barn som inte har kanske möjlighet att träna dans eller hockey eller vad det nu kan vara.
Precis, och här vet jag att kommunen gör en hel del. En nyhet, det är ju de här rörelsecoacherna som finns på vissa skolor för att köra rörelsepass då, så att eleverna rör sig mer på skoltid. Och att det i sin tur får kanske eleverna mer intresserade av att röra sig på fritiden också.
Mm, det låter ju himla roligt. Jag skulle behöva en egen rörelsecoach, tror jag. Men det blir spännande att följa och se om det får effekt också på skolresultat och så. Och på barnens hälsa. Men jag tänker att barn rör sig också utanför skolområdet ibland. På vår utbildningsförvaltning jobbar man ju med att varje skola ska ha en skolskog. Och det är en skog i närheten som man kan gå till. Det ska vara promenadavstånd. Och men det är ju viktigt att vara ute och i naturen för att öka förståelsen för naturvård och biologisk mångfald. Och få det här miljöengagemanget. Så dessutom är det ju en bra pedagogisk arena för skolorna. Om de ska lära eleverna om djur och natur.
Mm.
Och någonting som är ytterligare bättre är ju att det ökar koncentrations- och inlärningsförmågan dessutom.
Mm. Inget att förlora med andra ord.
Nej.
Du, ska vi passa på att berätta om Stensö också, tänkte jag.
Ja, men det kan vi göra. Det kan vi verkligen göra. Stensö, det är ju ett naturområde i Kalmar stad som ligger precis vid vattnet. Och det är många stadsbor här och andra som använder det här området för rekreation. Och nu ska det faktiskt bli ett kommunalt naturreservat där och därmed få en extra skyddsstatus. Och om ni inte känner till det så finns det saker att upptäcka också under ytan vid Stensö. Nämligen en snorkelled med undervattensskyltar så att man kan lära sig mer om bottenfaunan. Helt otroligt vilka djur och miljöer som finns där under vattnet.
Jag säger att det är något för de modiga, eller vad säger du?
Ja, verkligen. Det får väl andra kanske avgöra. Jag vågar mig inte ner. Men i alla fall, Folkhälsomyndigheten, om vi går tillbaka till forskningen och myndigheterna, så säger de att ingen bör ha mer än 300 meter mellan sin bostad och någon form av grönska.
Okej.
Och då har jag läst en väldigt fin liten broschyr som heter Frisk i naturen.
Ja.
Och håll i dig här nu, Stina, för här kommer det en lista på spännande saker kring naturen. Naturen reducerar stress och förbättrar återhämtningen. Naturen ger smärtlindring, ökar motivationen till fysisk aktivitet, stärker immunförsvaret, ger en balans och koordination och bättre rörlighet för äldre. De tränas bättre i naturen och man lever en mer aktiv livsstil då. Istället för att man blir passiv och man blir beroende av andra så. Så man kan klara sig längre. Och naturen hjälper också hjärnan att värva ner och den ger bättre sömn. Och dessutom vi mår bättre rent psykiskt också. Så att helt otroligt. Naturen är ju bara en godisbord för hälsan.
Det var en väldigt lång lista.
Ja. Men det finns det några mer faktorer då som är viktiga som du vill lyfta fram?
Ja, men jag skulle vilja nämna bostaden då. Med tanke på hur snabbt Kalmar växer så är det här ett område som har stor potential att kunna göra skillnad för många.
Mm. Och när du säger bostad och hälsa, då tänker jag ju på bra luft och ventilation. Mm. Och att det varken är för varmt eller för kallt inomhus. Och att det inte är för höga ljudnivåer, kanske från trafik eller grannar. Eller kylskåpsfläkten för den delen.
Ja, just det.
Och så radon. Och då kan vi ju ändå, det här radon, vi kan passa på att göra lite reklam för Kalmar kommun erbjuder gratis radonmätning för alla kommuninvånare som bor i egna hem. Och det kan man läsa mer om på vår hemsida www.kalmar.se.
Mm. Jo, men allt det här som du räknar upp, det är ju jätteviktigt och det är ju en aspekt av ett bra boende. En annan aspekt är ju hur stor yta man bor på. Har man gott om plats eller är man trångbord?
Mm. Och trångboddheten, den kopplar till spridning och sämre hälsa, det har vi ju pratat om en hel del under pandemin. Och det kan man ju förstå, bor man trångt så är det ju inte så lätt att isolera sig och hålla avstånd, väldigt logiskt. Och bor man fler i bostaden än vad den är anpassad för så ökar ju också risken för dålig luft och skadedjur och mögel till slut.
Ja, men jag tänker också på de här sociala konsekvenserna av att inte ha ett bra boende eller att bo trångt då. Det här att inte kunna ta hem kompisar eller ha en egen yta där man får vara i fred för att jobba eller läsa läxor.
Mm, ja, men det är ju också viktigt såklart. Så ja, men det är ju boendet då. Men ska vi ta ett sista område som har betydelse för vår hälsa? Och när du frågade mig här i början så nämnde jag ju faktiskt mat. Och jag anar att det kan vara rätt.
Eller? Ja, absolut. Det är rätt ute. Och du och Sara har ju ett tidigare poddavsnitt tagit upp den här kopplingen mellan mat och miljöpåverkan. Ja. I ett avsnitt som heter Matprat och svinsikt, tror jag. Mm. Om det är någon som vill lyssna på det i repris då. Men nu tänkte vi prata om matens betydelse för hälsan. Och mål 2 i FNs agenda 2030, alltså våra globala hållbarhetsmål då, som FN enades om 2015. Mål 2 där, det handlar ju om att utrota hungern. Men i Sverige så är det ju den stora utmaningen kopplat till mat. Det är ju inte svält, utan det är ju snarare fetman.
Mm.
Och visste du, Elvira, att andelen personer med fetma i Sverige har tredubblats sedan 1900-talet? Så nu är det 16% som klassats som feta. Och det är ungefär 1,5 miljon vuxna.
16%. Ja. Det känns ganska mycket faktiskt.
Jo, men och det drar ju med sig hälsoproblem. Det man brukar prata om är ju diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, vissa typer av cancer.
Nej, och här pratar vi ju inte lite övervikt, utan det är ju då
fetma
ordentligt som är riktigt skadligt. Så nej, jag kunde inte siffrorna här förut, men vi har ju ändå sett de här trenderna kanske i andra välfärdsländer, USA till exempel. Och så kan man ju tänka sig också att det här matöverflödet ger på något sätt försämrad livskvalitet. Ja, att vi har för mycket mat helt enkelt. Vi äter för mycket. Men hur ser det ut konsumtionen av mat om man ser till hela befolkningen? Alltså, finns det några skillnader så mellan till exempel män och kvinnor?
Ja, men det gör det. Alltså, generellt sett så äter ju kvinnor mer hälsosamt än män. Mer frukt, mer grönsaker, mer fisk, mindre kött, inte lika mycket saft och läsk. Och det är ju ingen överraskning kanske. Mm. Men det är också så att socioekonomiska faktorer påverkar vad vi äter, som ja, men hur lång utbildning vi har, vilken typ av yrke och inkomst.
Och hur ser det ut på de faktorerna? Har du lite siffror
ja,
där också?
Ja, men vi kanske inte har tid att jotta ner oss i allt för många detaljer nu, men forskningen visar ju att det finns ett samband mellan hög socioekonomisk status och hälsosamma matvanor. Förutom när det gäller alkohol faktiskt. För män och kvinnor med en inkomst högre än genomsnittet, de verkar dricka mer öl, vin och sprit. Och det är ju inte nyttigt i längden.
Nej.
Men när det gäller barns matvanor så verkar föräldrarnas utbildningsnivå, och särskilt mammans då, det verkar spela roll för barnens matvanor. Och sen matkostnader då, det påverkar också matvanorna, att det är de med lägst inkomster som tenderar att äta mer näringsfattig mat och mindre hälsosamt tyvärr.
Det känns ju tråkigt att höra det. Men ja, vi backar till livsmiljöns betydelse för hälsan. Alltså, hur ska vi tänka där? Går det att förebygga det här matrelaterade ohälsan på något sätt i samhällsplanering, om man tänker man lyfter blicken ordentligt?
Ja, men jag tror det gör det. Och det är ju som sagt många olika saker som påverkar vad vi äter och hur ofta. Men en viktig faktor som forskningen pekar på, det är ju utbudet. Hur ofta vi exponeras för mat och dryck överallt. Har du tänkt på det egentligen?
Ja, alltså när du säger det så är det ju rätt. Jag tänker att det fanns en tid när man, ja men det var bensinmackarna, de sålde bara drivmedel alltså, och kanske lite verktyg och spolarvätska och lite sånt där.
Ja, precis.
Men idag är ju ja, men halva macken fylld av chips och nybakade bullar som lockar, glass, varmkorv och allt det där. Och det är ju egentligen också samma sak faktiskt på apoteken. Det låter ju absurt, men så är det ju egentligen. Så det finns ju nästan alltid någon form av godis eller sådär. Fast det heter inte godis, det heter energibar.
Ja, det låter lite bättre.
Ja. Precis där vid kassan när man ska göra det sista.
Ja.
Lätt.
Ja, men det är som att vi måste ha möjlighet att köpa mat överallt, dygnet runt. Mm. Och det är ju såklart bara ett erbjudande. Sen får man ju välja att, om man vill handla eller inte. Men det kanske är lättare sagt än gjort. Och då finns det ju en poäng i att fundera på i vilka områden placerar vi snabbmatsställen. Är det verkligen nödvändigt att ha en godisautomat på jobbet bredvid kaffeautomaten? Mm. Eller en kiosk på skolan, eller att idrottshallen bara säljer godis och kakor och läsk. Och jag hör att det här kan låta liksom petigt och småaktigt, men jag tror att man ändå behöver fundera på vad det får för konsekvenser på det stora hela.
Ja, nej men visst, alltså det går bara gå till sig själv. Såklart man kan bli lockad, speciellt om man är lite trött och lite hängig, som tänker snabb energi, och sen är man där och nallar en sån där. Ja, nej men det är helt riktig analys här. Borde bli en liten förändrat tänk. Ja, men om vi tänker vidare. Jag tänker på maten som vi serverar som kommun.
Mm.
Att den ska ju, ja men den ska vara ett föredöme tänker jag. Till exempel på skolor och äldreboenden och LSS och sådär. Att de som får mat på de här ställena, de kan ju inte välja att gå till något annat ställe. Så då är det ju viktigt att den mat som de får verkligen är god och näringsrik, och att man kan bli mätt på den och att den har producerats på ett hållbart och schysst sätt också. Och det här med ja, men ekologiskt och närproducerat, det ligger ju Kalmar kommun varmt om hjärtat.
Okej, alltså det där med fetma och alkohol, det blev ju lite deppigt då. Men vad kan man göra själv för att få en god hälsa? Här kommer ett grönskönt tips på temat livsmiljö och hälsa. Ta-da!
Grönt och skönt tips.
Och detta är vårt nya inslag, grönt skönt tips istället för klimatsmart tips. Yes, nummer ett. Försök vistas utomhus en god stund varje dag. Hitta dina egna favoritmiljöer och försök att vara där utan krav på att göra något. Alltså utan krav, för det är en bra investering i din hälsa och i ditt välmående.
Bra tips, det tar jag till mig direkt. Mitt bästa tips då, det är att transportträna. Alltså att passa på att träna när man ändå måste ta sig någonstans. Och det vanligaste exemplet, det är väl kanske cykla till jobbet, som många gör. Men det finns ju andra sätt också. Till exempel att springa till träningen. Då är ju uppvärmningen redan klar när man kommer fram.
Mycket smidigt om man orkar detta. Och sen då, nummer tre, när det gäller mat. Våga testa att utgå från det gröna snarare än det animaliska. Börja med grönsakerna och se vad som kan bli av det. Vänd på steken, helt enkelt.
Ja, det, där finns ju mycket att hämta om man vågar tänka tvärtom, tycker jag. Bra.
Precis. Men du, Stina, tiden rullar på och vi ska faktiskt avrunda för idag då.
Ja, redan.
Precis. Och du, tack så himla mycket för att du vågade dig på det här med mig och podda. Det gick ju fint.
Ja, tycker jag.
Ja, absolut. Alltså nu kan vi bara avancera framåt. Bättre och bättre.
Ja.
Och som vanligt så blir vi extra glada om vi får feedback från er som lyssnar. Vad kan vi göra bättre och vad tycker ni skulle vara intressant att vi tog upp? Och särskilt tänk på det här temat nu då mellan det gröna och det sköna, som ju är vårt övergripande tema. Hur vi ska jobba med social och ekologisk hållbarhet ihop som ett win-win-paket. Maila oss på vår adress ekopodden@kalmar.se.
Ja, och allra sist så vill jag tipsa om Kalmarsundsveckan den 8-10 september. Det är ett läckert smörgåsbord som serveras, dukat med diverse hållbarhetsrätter. Och där tror jag det finns något som intresserar alla. Och du hittar det digitalt på www.kalmarsundsveckan.se.
Det kan ni inte missa. Men nu är det slut för idag. Tack och hej!
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.